Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom retail och e-handel, sponsras denna vecka av Juni. Annonser och lager är troligtvis de två största investeringarna som ditt e-handelsbolag kommer att göra i år. Men om avkastningen på dessa investeringar inte hanteras och prognostiseras korrekt kan likviditeten snabbt bli ett stort problem. För att lösa detta har Juni, neobanken för e-handel, lanserat Capital for Invoices. Ett flexibelt finansieringsalternativ som har visat sig vara en game changer för deras kunders likviditet. Finansteam inom e-handel kan nu automatiskt samla in, betala och finansiera alla fakturor. Från leverantörer och frilansare till medier. Med förlängda villkor upp till 120 dagar och med månatliga fasta avgifter så låga som 3%. Juni Capital for Invoices. Ett annat sätt att förbättra ditt kassaflöde med Juni.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spänger och idag ska vi prata med entreprenörerna bakom brandet Boxbollen. Och det är så att de inte för första gången är med i podden utan det är andra gången som de är med oss här i poddstudion. Varmt välkomna tillbaka till podden Jakob och Viktor Eriksson!
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Hur är läget, grabbar?
Det är bra.
Fan, du är nyinflugen från Marbs.
Yes.
Berätta.
Vi skulle vara där i 10 dagar. Och gör lite content. Och fastnade i 2-3 månader. Underbart. Stranden, havet. Bra internet. Bra människor. Så ja, nej. Både jag och brorsan var där i 2,5 månad ungefär.
Men du kom hem lite tidigare, Viktor.
Ja, jag kom hem lite tidigare. Landade till snön. Härligt att vara tillbaka. Ja, back to it.
Ja, men nice. Och innan det här så var ni väl i LA en sväng också?
Stämmer.
Vad gjorde ni där?
Vi hade våran årliga tour. Där det var mycket spela in med kändisar. Samarbeten och egentligen springa runt på stan och lösa saker sista minuten.
Och det här är lite Q4-grej inför julhandeln, Isia. Så att ni vill liksom komma ut med alla de här, en fet preppad lineup av collabs i Nov och Dess.
Typ. Exakt. Så varje år gör vi vår lilla tour. Den här gången så körde vi UK, Dubai, Spanien, LA. Varav LA var 2 månader. Vi jobbade med profiler som Tom Brady, Conor McGregor, Eva Longoria, massor. Vi gjorde även TV i USA. Vi var med på The View 2 gånger. Sjukt bra. Vi ska prata mer om det sen. Men TV, i år ska vi dubbla TV-budgeten också.
Budgeten? Betalar man pengar för att komma in där?
Ja, det gör man. Det är kanske inte så många som vet det. För jag får mycket frågan, hur kom ni med här och där och så. I USA så älskar jag alla cash. Ja, vi har börjat gilla det. Att det är ganska enkelt. Det är väldigt rent transaktionellt. Det är så här, vi vill ha det här. Vi betalar er det. Vill ni ha det? Ja eller nej. Tydligt.
Kul, alltså vi ska snacka mycket om det här. Jag känner på mig att det kommer bli ett skitlångt avsnitt. Jag ska släppa er i tid så att ni vet om det här. Innan vi gör det så måste vi prata om dokumentären. Det ryktas om en dokumentär om Boxbollen brorsorna. Berätta lite, Viktor.
Det är faktiskt brorsan som har varit mest i startgroparna där. Så jag tror jag kommer droppa den till honom.
Ja, nej men så min hjärna går marketing hela tiden. Nya saker. Jag blir ganska triggad. På ett positivt sätt när folk säger ni har bara en produkt, ni kör bara kändisar, bara paid. Så vi automatiskt så är vi runt lite och leker, vad skulle vi kunna göra? Och då, efter att vi gjorde nu 300 miljoner i omsättning och har jobbat med de största profilerna i världen, så får jag väldigt mycket, eller vi får väldigt mycket frågor av andra entreprenörer och andra människor generellt. Det kan vara allt ifrån typ så här farsan och hans kompisar till tjejen och hennes kompis, alla undrar, men hur går det till? Hur jobbar man med de här profilerna? Hur driver man en e-handel? Jag och brorsan startade för 5 år sedan, bara med 25 000 kronor var. Och då märkte jag, okej, det finns ett intresse här. Vi är med på poddar hela tiden, vi är här för andra gången. Okej, men om det finns ett så stort intresse så kanske det finns globalt också. För att vara entreprenör och driva DTC-brand är mångas högsta önskan just nu.
Ja, men jag har sett lite olika siffror på det där och min tes är ju att det startas runt 1,000 brands bara i Sverige per dag. Men jag såg en siffra tidigare idag om att det är 7,000 brands i Europa per dag och sådär. Men liksom det är svinmånga brands där ute och jag tror att liksom likt det finns F1-dokumentär och nu finns det tennisdokumentär och en skiddokumentär och en golfdokumentär om de här nischade industrierna liksom, så saknas det fortfarande dokumentärer om entreprenörer. Det finns ju den här feta dokumentären. Har ni sett The Defiant Ones?
Nej.
Om de som gjorde beatslurarna.
Okej, nej, jag har inte sett den.
Måste kolla på Defiant
Netflix.
Ones. Den var på Netflix, jag tror de tog bort den. Och sen, de gjorde ju Beats-lurarna och så sålde de det till Apple.
Apple, ja.
Och då var det liksom de här två personerna som man följde. Och de är lite som ni är. Alltså ni, att två helt olika personligheter som kompletterade varann perfekt.
Mm.
Och Dr. Dre var ju en av dem.
Okej, okay. Jävligt spännande. Vad sa du? The Defiant Ones.
The Defiant Ones.
Okay. Känner igen titeln.
Ja, precis. Så alla som lyssnar och alla som tittar och ni två får en hemläxa och leta upp den där så man kan köpa, hyra, whatever, någonstans.
Men nice. Jag tror att allt som man kan relatera till på något sätt, och när du säger de här siffrorna 7000, 8000 i Europa som startar Ecom, jag menar, det säger sig självt att många skulle kunna relatera till entreprenörsresor, oavsett om det skulle vara våran eller någon annans.
Och jag tror lite liksom, tidigare var så här, pojkdomsdrömmen, man är 18 bast, man är ute med kompisarna och så bara så här, let's start a bar.
Mm.
Alltså den nya grejen är let's start a brand.
Så är det ju, verkligen.
Att självförverkliga sig på något sätt.
Mm.
Vi måste ju också snacka om ert merch. Jag har, för alla som tittar på YouTube, på mig en fet boxbollen hoodie. Och det här är inte vanligt merch. Det här är ju förfinat merch. Berätta lite om hur painful det var att ta fram en sån här.
Så vi, jag tror att det tog 2 år från start till vi hade en produkt vi gillade. Vi testat allt möjligt. Skriva till folk, Pakistan, Alibaba, fråga runt. Vi har beställt massa samples. Vi blev aldrig nöjda. Då har jag en gammal kompis som är designer. Så vi tog in henne och så sa vi vill göra hooden så här. Och så ritbordet, hon ritade upp och vi höll på fram och tillbaks. Och om ni ser nära så är trycket lite annorlunda på, tror det kallas för teddy bear print. Vi kallar det för det i alla fall. Och så fick vi en produkt vi var nöjda med. Nu så är de typ slut.
Och ni sålde dem på NK?
NK Sport sålde dem.
Ja, det är sjukt.
Mm,
för
faktiskt.
Att ni gör ju helt andra grejer med att ni lyckas sälja andra produkter också. Hur många har ni sålt totalt? Ish.
Oj, det är inte många,
hur många
alls. Vi gjorde ungefär, tror jag, 1000 stycken. Och vi har sålt 2 ungefär i varje storlek på NK bara. Så det var under en limiterad tid när vi gjorde med rosa bandet. Så fick man hoodien och så fick man en liten sån rosett på armen.
Just det. Och ni har ju varit med i podden en gång tidigare. Det här var den 10 juni år 2022.
Mm.
Det var avsnitt 96. Så då kan man gå in och lyssna på 96 om okay. man vill få mer kontext. Vi ska inte prata så mycket bakgrund idag. För jag tror de flesta vet vad ni gör. Men om ni bara ska ge en kort summary liksom av produkten och tjänsterna som ni erbjuder. Vad gör ni för någonting?
Playtech-bolag. Vi vill inspirera folk till att röra på sig och ha kul. Våran bästsäljande produkt är en enkel fysisk produkt. Det är ett pannband, snör och en boll som kallas för boxbollen. Vi har även en app till det som man kan gå in och tävla mot andra. Man kan vinna cash money. Du kan utmana alltså, vem du vill i hela världen. I Q1 i år så hade vi över 200 000 aktiva spelare. 60 000 som spelar varje månad. Och sen jobbar vi med de största kändisarna och sportpersonerna i världen. Det var ganska
bra summerat.
Enkelt
summerat. Vi har ju, och framförallt det här, när vi pratar om tävlingar, det är ju ett spår som växer, som vi ser mer från våra användare. Att när vi släpper tävlingar med prispengar och olika andra priser så kommer fler och fler in och vill tävla. Så vi håller på att bygga en sport nu som växer. Det är jävligt spännande.
Men själva produkten är ju svinenkel. Alltså det är ett pannband, det är ett snöre och det är en röd boll. Och nu har ni ju haft en så kallad kategoribreddningsstrategi. Så nu har ni också en svart boll.
Och en rosa boll.
Och en rosa boll.
Och det kommer lite andra färger i år också.
Okej.
Okay. Kommer lite specialbollar. Det är, ja, exakt.
Ja, men fett. Men det är en ganska enkel produkt.
Mm.
Men den är ju sjukt lekfull. Och då har ni liksom byggt ett ekosystem kring det här. Och jag tycker att det är så jäkla innovativt det ni har gjort. För att den här bollen har ju funnits tillgänglig på Alibaba i liksom 20 år för hur många människor som helst. Men det finns ju bara ett boxbollen. Vad är det som frånskiljer boxbollen kontra liksom dropshippers av ett pannband och en boll?
Vi bryr oss och vi tar hand om en community. Vi blir stället där alla som gillar att slå på bollen samlas, kan visa upp sig, kolla på mig, jag är duktig, eller lära sig av andra. Vår tredje största målgrupp i appen, de är 65+. Och det är för att vi till exempel har tagit in våran mormor som är 88 år och gör jättemycket TikToks med henne. Och hon har gått viralt flera gånger, hon har varit med på Dr. Phil i USA. Så det är kul att vi är det stället där man går till för att spela boxbollen.
Hur har det gått? Berätta lite siffror, det vill säga intäkt och vinst.
På 5 år har vi kommit upp till 306 miljoner svenska kronor i omsättning. I år beräknas vi göra lite drygt 600 miljoner kronor. Sist vi var här så gjorde vi 36 miljoner kronor. Så vi har ungefär 10x-at på 2 år då.
Och ni har ju varit väldigt lönsamma längs vägen också.
Mm. Vi gjorde lite drygt 50 miljoner kronor i vinst förra året.
Det här är också en Q4-tungboll. Det är den klassiska liksom julklappen som man ger bort. Hur ser likviditeten ut då? För jag gissar att liksom, man måste köpa in svin mycket bollar Q3. Sen måste ni göra er World Tour i Dubai, LA och överallt. Marbella och så vidare. med alla kändisar. Sen ska det här mappas ut i, liksom, med detalj, jättestor detalj under november och december. Och sen bara smattrar det till. Mm. Tusentals orders liksom. Så att vid årsskiftet är ni kassaflödespositiva, men jag gissar att ni inte är det i oktober.
Stämmer. Så du kan börja prata lite om produktionen. Den sker ju mycket tidigare än Q3.
Ja, Q3 var ju nice om man kunde dra igång så pass sent. Men vi blir bättre och bättre och tidigare så i år så är det Q1 vi har dragit igång och vi producerar 2,8 miljoner produkter och som du säger, vi är tunga i Q4. Allt ska säljas Q4.
Hur många produkter eller hur mycket liksom volym är 2,8 miljoner boxbollar? Alltså hur många container är det?
Det är bra, jag har faktiskt inte ens själv koll på hur många container det är. Men jag vet att vi skickar container nu varje vecka.
Det är
sjukt många produkter. Vi har optimerat dem för e-com. De är ju väldigt tajta, små. Det är många som får den säger så här, men är det här, får allt plats i den här? Så vi har verkligen paketerat in den till max. Men det är många, det är stor planering, Q1, Q2, det är fokus liksom, full produktion, utveckla nya produkter, nya färger, nya bollar som vi var inne på. Men sen behövs det ju kapital för alla andra delar. För bara producera i sig en kostnad.
Mm. Och vad köper ni in bollen för och vad säljer ni den för?
Vad gissa?
Jag gissar att ni köper in den för 13 spänn. Ink, paketering.
Ja, det är en bra gissning. Lite lågt, men det är en bra gissning.
All right. Ja. Och sen säljer ni den för 2,49 ink moms väl?
Vi har faktiskt höjt priset. Vi höjde priset förra året så att nu ligger standardpriset på $29.99 i USA. Vilket är vår absolut största marknad. Du kan, om du köper större pack, komma ner till runt $22-23. Men ja, vi har höjt priset.
Och vad är fördelningen direkt till konsument kontra wholesale?
I USA är vi 100% DTC. Och USA är ungefär 75% av all vår försäljning. Till och med högre än det, skulle jag säga 80%.
Och nu ska ni sälja bolaget?
Målet är att sälja halva bolaget i år. Och kunna skala det. Jag brukar säga scale to the moon när jag sitter i mötena. Vi vill hitta en partner som kan komma in i år och hjälpa oss på 2 år och 10x igen.
Och vem är det som mäklar transaktionen?
Det är spännande. Jag kan inte säga det just nu.
Såklart, för det här är ju liksom lite hemligt. Men ni hade ju en Breakit-artikel. Och den här Breakit-artikeln tog ju upp liksom inte detaljerna i transaktionen utan lite gissningar kring transaktionen. Och det förväntade värdet på bolaget är ish 1 miljard. Fan, det är mycket pengar alltså.
Mm.
Hur mycket äger ni av bolaget?
Vi har ungefär 75% fortfarande.
Just det, och ni sålde väl lite aktier? För ni har aldrig behövt pengar. Ni har väl aldrig tagit in kapital mer än krediter och liknande.
Stämmer.
Så att ni sålde väl aktier och då sålde ni till Patrik Hedelin och Magnus på Equity och lite andra branschfölj. Och de måste ju haft en 30x-utveckling på 2-3 år, eller?
Ja, men det stämmer. Det kommer bli en grym investering när vi säljer.
Och varför vill ni sälja då?
Men det är just det här med att nu har vi kört, det här blir vårt sjätte år. Jag och brorsan har ju tagit enorm risk och brunnit för det här. Nu känner vi vill dels ha ett kvitto på att så här, säkra de 5-6 första åren. Stor cash påse. Men sen också det viktigaste som jag ser, det är andra exiten. Att vi hittar en partner som kan ta det här till nästa nivå. För vi kan, jag känner att visst, vi kan hålla på att dubbla så här nu. Vi ska göra 600 miljoner, sen 1,2 miljard. Men vi vill göra $1 billion i sales. Och det kommer ta jättelång tid för oss att göra det själva. Får vi däremot en av de, till exempel de största leksakstillverkarna i världen. De har ju global distribution. De kan trycka ut produkten så i hela världen. Asien, USA, Sydamerika, hela Europa. Vi kör ju, våra marknader är USA, UK, Kanada, Irland, Sverige och sen resten av världen.
Vem är drömköparen?
Drömköparen är, jag kan inte säga namnet för att de är en av dem vi förhandlar med just nu. Men ja, en av dem.
Shit, vad spännande. Och när tror du att det här är klart?
Hade du frågat mig i januari så hade jag sagt i Q1. Men nu sitter vi här. Jag skulle säga innan året är slut hoppas vi på, men man vet aldrig.
Just det, och det här är en komplex process och det är DD och det är budgivning och det är jättekomplicerade avtal och det är hur mycket juridikkostnader som helst så att ni befinner er mitt i det här och vi måste göra ett recap-avsnitt.
Mm.
Alltså i liksom Q4, Q1, 24-25 så kan vi liksom blicka tillbaks och kolla på vad ni lärde er och vad ni ska göra med pengarna. Vad ska ni göra med pengarna?
Jag tror så här, i och med att vi bara kommer sälja halva bolaget, max, så det vi tittar på är att sälja en betydande minoritet, så upp till 49%. Det är ju, vi kommer ju kötta mer än någonsin med boxbollen i alla fall. Minst 1-2 år till med den nya partnern. För det kommer fortfarande ligga på oss att driva innovation, driva community och driva marknadsföring. För det är alla överens om att det tycker de att vi ska fortsätta göra. Ja, nej men jag skulle säga om man backar lite. Visst, vi har processen om att vi ska sälja halva bolaget. Men vi får inte stanna upp en sekund för det. Vi måste ju fortfarande göra vårt år. Vi ska dubbla kändisbudgeten. Vi ska göra ännu mer marknadsföring. Vi behöver jättemycket kredit som vi fortfarande förhandlar om. Så ja, nej men det är
en balans det där.
Det är en balans.
Och ha den processen igång. Men samtidigt ha kvar fokuset på att vi måste framåt, framåt, framåt. Oavsett om det blir en affär eller inte en affär.
Men Viktor, vad är huvud-KPI:n i businessen? Alltså, är det liksom, har ni en lönsamhets-KPI? Har ni en tillväxt-KPI? Det känns som att det är väldigt liksom purpose-drivet det här projektet för er.
Vi vill ju alltid gå med vinst. För vi vill alltid kunna göra ett nästa år som är större och bättre än det året som har varit. Ja, men det ska vara större namn, större produktion. Så jag skulle säga att vi alltid vill gå med vinst. Sen gör vi mycket projekt under månad 1-10 som inte kanske är vinstfokuserat. Där vi testar och ser, som till exempel nu gör vi ett spännande projekt med BP och DIF. Där vi ska göra en första tävling i 3-on-3. Är det någonting som funkar så vill vi såklart skala det.
Om ni omsätter över 300 mil, ni är bara 8 personer internt. Jag tänker att det är mycket, mycket på era axlar i form av ansvar, i form av pengar, i form av förväntningar, i form av liksom möjligheter att förändra både ert eget liv men också liksom andra människors liv. Liksom. Hur klarar ni av den pressen?
Bra fråga. Det är faktiskt inte någonting så mycket som jag tänker på. Utan det är egentligen mest vad vi behöver göra och så springer vi efter det. Faktiskt inte så mycket stanna upp och tänka, okej, jo, vi har ju våra doubts till och från när det kommer utmaningar där man känner sig helvete, hur ska vi lösa det här? Men annars så är det mycket bara, okej, vad är det för uppgift vi behöver göra? Och så kör man bara.
Men min uppfattning är lite att ni lever som en elitidrottare.
Det är faktiskt brorsan som har lyft fram det här, det här uttrycket, men det stämmer.
Vad betyder det här?
Jag skulle säga så här, att varför vi tänker så är, vi vill sova bra, vi vill äta bra, vi vill må bra, för att vår sport är business. Och gör man inte det, om man sover dåligt, tänker du sämre. Äter du dåligt, så mår du sämre. Och i och med att vi är så intensiva i det vi gör, och framförallt Q4. Q4 är helt sinnessjuk. Och man klarar inte av det. Du är inte redo. Om du håller på, låt oss säga, många kanske är ute och festa mycket och blir slitna och sådär. Ja, jag hade inte pallat att driva bolaget så som vi gör om jag inte hade levt sunt.
Men hur ser en vardag ut för er då?
Ja, men till exempel idag så vaknar jag, gick ut på en timmes runda med hunden runt Kungsholmen där jag bor, vilket är skönt. Hem, duscha, tog några möten på vägen hit och sen är vi här nu. Sen blir det nog ett träningspass idag, gym eller boxning.
Basta,
jag bastar varje dag 20 minuter.
Men har ni något tips eller råd där liksom? Kör ni isvak plus, vad vet jag, koffeinfritt? Plus
du.
Ja, men jag allt du säger har jag testat. Jag gillar att testa saker, men stommen är ju så bra, äta bra, träna bra. Nu är jag inne i en period där jag har slutat med kaffe, vilket jag känner av i en sån här podd till exempel, i mina möten, men det är en omställningsperiod. Men det är ju såklart med mål om att kunna vara effektiv och ha en stabil energi hela tiden.
Och hur är man effektiv på jobbet då? Så hur väljer ni vad ni ska lägga tid på och liksom, ja, men hur prioriterar ni och hur säkerställer ni att det ni faktiskt gör är effektivt?
Jag kör in allting i datan på ett program som heter Monday. Verktyg där man kan sortera uppgifter och tasks och allt man har. Jag brukar börja med vad är mest urgent, vad är jag behöver liksom. Om inte jag drar igång det här nu så vet jag i Q4 att fuck, det kommer troligtvis inte hinna. Så jag brukar börja med saker som är väldigt urgent. Och jag gillar att ta dem starten på dagen. Har jag tid efter det så gillar jag att tänka framåt. Okej, vad behöver vi göra för att den här businessen ska bli bättre? Vad är det vi saknar i vårt företag just nu som gör att vi kan ta nästa steg? Det kan vara allt från en rekrytering av en specifik person som jag vet att fan, får vi in den här så kan vi ta ytterligare ett steg. Men jag skulle säga att det är det. Jag brukar börja med det som är mest urgent. Sen synkar jag och brorsan väldigt mycket tight hela tiden. Det är så jag lägger upp mina dagar. Jag brukar inte tänka för mycket med struktur. Jag har aldrig riktigt gillat det.
Och då är du Jakob. Du kör paddel.
Ja, exakt. Nej, men jag är nog väldigt spridd och drivs väldigt mycket av glädjen. Projekt som jag tycker är spännande får oftast mer tid. Jag är lite så allergisk mot tråkiga saker och har försökt att skjuta bort. Jag har skjutit bort väldigt mycket tråkiga uppgifter. Jag har en assistent som börjar nästa vecka. Äntligen, efter typ 2 år av att velat ha det. Nej, men jag vill hoppa tillbaks bara lite till du frågade där, vad våra kopior är det liksom lönsamhet versus purpose? Vi har ju 2 kopior som är liksom våra, de vi skriver upp dem på tavlan varje år i början och sen sitter de på tavlan på baksidan av tavlan. Och det är ju omsättning och EBITDA. De har vi bara liksom i ryggmärgen. Vi ifrågasätter inte så mycket, okej, men varför är vi så beroende av de här siffrorna? Varför bryr vi oss så mycket om dem? Det är bara sån en riktning. Sen så vill vi faktiskt skapa värde i form av att folk rör på sig och har kul. Och det är där vi blir purpose driven, när vi får gamlingar att börja röra på sig. Våran mormor hade högt blodtryck. Hon började köra boxbollen 30 dagar i rad och sänkte. Och så här, det är kidsen som har kul i appen. Man ser att de står och skrattar och vissa fuskar. Och de skriker och de hoppar och de rör sig. Så ja, det är en blandning av business, lönsamhet och purpose.
Och jag tror att liksom en grej är själva pannbandet och bollen. En annan sak är såklart appen där man skapar en interaktivitet. Men jag tänker också att TikTok måste ju ha varit otroligt viktigt för er. Alltså ni kom in där med otroligt bra timing när det var liksom mycket eyeballs i plattformen, men ganska få bolag som liksom competade med varandra. Så ni hittade ett recept med produkten och med tjänsten som ni erbjuder som också är sjukt TikTok-värlig. Hur viktig har TikTok varit som plattform för er?
Jag säger alltid, alla tror att TikTok har varit vår typ viktigaste sån customer acquisitions channel, men det har det inte varit. Däremot så för communityt och för alla, framförallt för kidsen, de har sån koll. De vet allt vi gör, de vet vilka kändisar, de vet vem som har världsrekordet, de vet vem jag och brorsan är. Så för communityt har det varit jätteviktigt. Vi fick idag 320 000 följare, check. Instagram har också varit jätteviktigt för oss, och Meta, alltså Facebook. Men TikTok har varit viktigt för communityn, inte så mycket för att driva sälj.
Men vilken är den viktigaste trafikanskaffningskanalen för er?
Meta, överlägset.
Hur många procent går in där i spend? Av total marknadsbudget?
99%.
Men alla influencer collabs då?
Okej, och du menar så. Jag menade av all paid spend. Då är det ungefär snabbräknat ungefär 80% meta ändå.
Och hur mycket brände ni på meta?
Förra året, över 100 miljoner svenska kronor.
Jäklar. Det är ganska sjukt. För Boxballen är ett ganska litet bolag. Fortfarande. Och ni bränner 100 mil på en plattform som har 100% marginal för att de säljer kod. Går rakt in. Alltså det är inte konstigt att Meta är så...
gör större profit än oss på Boxbollen.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Men i år ska vi bränna 250 miljoner SEK på marknadsföring.
Och då gäller det att tweaka alltså, så att man verkligen har stenkoll på allt hela tiden. Men också då är det verkligen värt att gå in och finskruva, för att om du skruvar 0,3% här så kan du spara 300 papp.
Så är det.
Och så skruvar du 0,6% där så sparar du 600 papp.
Jag vet, det är det som är sjukt. Och under peaken förra året så shippade vi 50 000 order om dagen. Den pressen på våra 3PL-lager är helt sinnessjuk. Jag och våran paid social lead, vi sitter ju i dashboarden och allt är digitalt och det är bara siffror. Det är ganska kul, för ju närmare man kommer verksamheten och det fysiska packet, då förstår man hur sjukt det är. När man sitter i dashboard och man bara ökar spend och spenderar flera miljoner om dagen, det betyder inte så mycket. Man ser bara siffror, det lyser grönt och det... Så vi har ju byggt en egen dashboard som vi följer väldigt noga vad som händer. Vi har liksom första lagret i våra egna kopior. Sen har vi byggt ut efter True Classic. Ben som är president där, jag älskar hans marketing tankar. Så vi har gjort nu second layer KPIs och third layer KPIs, där vi mäter till exempel så här net revenue per session och såna lite udda.
Men berätta lite om hur man optimerar ett sånt performance maskineri. Alltså i och med att det verkligen är värt då att gå in och skruva i detaljerna, så gissar jag att liksom late funnel så har ni kanske backat lite så till spend, för att oftast nu för tiden så vill man liksom, eller inser man att shit, vi kan ju sälja till de här med en billigare kanal, till exempel mail istället för performance och liknande. Alltså vilka skruvningar har ni gjort för att optimera performance?
Jag skulle säga att det skiljer sig jättemycket månad 1-10 och Q4, så, och egentligen november-december. Så månad 1-10 så kör vi lite här och var, vi testar lite nu Pinterest, vi kör lite TikTok, mycket meta fortfarande. Och bara se till att vi är lönsamma, vi är alltid lönsamma. Men vi kör ingen, vi trycker inte på så hårt. Men sen kommer Q4, vilket är väldigt unikt, för helt plötsligt så har vi de största kändisarna i världen. Vi kör TV, vi kör radio, vi kör jättemycket UGC och sen kör vi extremt mycket paid. Så jag vet inte hur jag ska förklara det, men allt hjälper varandra.
Gör ni det här internt?
Ja.
Så ni har ingen byrå som hjälper till, utan ni äger allt internt. Ni har personer som sitter och skruvar på det där i realtid. Och de lär ju jobba typ dygnet runt Novdes.
Exakt. Så marknadsföring är 100% internt. Jag kör mycket marketing. Och sen har vi tagit in en kille som kör. Han är våran paid social lead. Och sen har han en till två personer som hjälper med lite små saker. Och modererar kommentarer och lite så. All content gör vi själva.
Och om ni ska spenda 250 mil i år på marketing, som jag tolkar, eller kanske var bara performance, men låt säga att det är marketing. Och 80% går till Meta, så går ju 20% till någonting annat. Det är troligtvis influencer collabs. Mm. Så ni kommer bränna 50 miljoner på collabs i år.
Låter bra.
Och det här, Victor är på.
Jag är på.
Och vi ska prata om det här lite senare. Det här blir lite av en cliffhanger. Jag skulle vilja koppla tillbaks till avsnittet vi körde tidigare. Avsnitt nummer 96, 10 juni 2022. Minns ni vad vi snackade om då?
Faktiskt inte. Jag tänkte jag skulle lyssna på avsnittet innan vi kom hit, men jag hann inte.
Jag kommer ihåg att vi pratade om David Beckham. Eller inte ni, utan det var jag som pratade om David Beckham. För jag gissade utifrån beskrivningen ni gav att det var den personen som ni skulle jobba med. Har ni jobbat med David Beckham?
Nej.
Vad hände där?
Inte än.
Det blev Stevie G, va?
Det var Steven Gerrard.
Steven Gerrard.
Och sen blev det Wayne Rooney. Så vi har ju varit det på väg.
Och hur funkar det? Och det här är frågan som alla vill veta om. Alltså, hur funkar det när man signar den sortens personer?
Det är faktiskt spännande. Och det har ändrats från start till nu. Om vi börjar där vi är nu. Nu har vi ju ett jättestarkt nätverk. Vi kan i princip komma in till vilken profil i världen som helst. Det betyder inte att vi kan stänga dem. Men vi kan i alla fall komma med ett bud till dem. Vilket gör att det underlättar mycket från i början när vi behövde jaga runt och betala massa människor. Och det var lite rörigt. Men nu, så förenklat sett skulle jag säga att vi vet ju vad vi tycker en person är värd. Utifrån massa saker. Data, magkänsla, så. Vi sätter ihop ett väldigt konkret bud. Och så presenterar vi det för att få ett ja eller nej.
Just det, så det är inte så att ni snackar med managern och så får ni en prislista för stories och posts på Instagram. Utan ni sitter själva och kollar liksom vilka personer vill vi jobba med.
Ja.
Och sen så craftar ni typ ett mini pitch deck för respektive person. Och sen approcherar ni den här agenten skulle jag gissa för att liksom komma åt eller skapa intresse. Typ så.
Mm, precis. Personen som vi approachar brukar variera. Det kan vara en agent. Oftast försöker vi att inte gå via byråer eller management. Så vi försöker hitta kanske någon businessperson vid sidan. Något syskon, någon före detta teammate. Det kan vara lite olika, men det måste vara så pass nära att de kan presentera det här för kändisen själv.
Men hur vet ni att den här personen är nära?
Det är ju en bra fråga. Det vet man ju aldrig förrän man... Du kan få svara på det.
Det är väl lite research och titta runt och höra runt.
Mm.
Lite gammaldags, men på det sättet. Och sen skaffa en egen känsla. Kan det här stämma? Ja. Mm. Eller är det här lite shady? Kanske.
Och hur ser det här däcket ut med presentationen?
Som vi gör?
Ja.
Ja, det är ju...
Det varierar. Det är inget riktigt däck, utan oftast är det ett vad man kallar det, så ett firm offer. Och det som är kul med firm offers, som vi har lärt oss nu under de här åren, det är en stor skillnad. För när det är ett firm offer, då gäller det. Och säger de ja då måste du köra. Det är inte ett sånt här fiskar-offer, utan det är så här, det är nästan, det är så nära man kommer med att man presenterar en pengapåse till någon. Så här, vill du ha det ja eller nej? Ta det nu om du vill ha det, annars försvinner budet. Och jag gillar det mindsetet. Det kan vara, vi hjälper ju några skandinaviska bolag med att liksom stänga kändisar i USA. En incident som är lite, som jag kan bli lite irriterad över, det är när man inte förstår det. Och man kommer med ett firm offer, sen säger personen ja, den här kändisen som i princip är omöjlig att få. Och då backar man. Och det får man inte göra. Man får inte göra det, för man förstör sig. Man förstör sitt namn. Man förstör sin kredibilitet. Så om jag till exempel vill ha dig nu. Och vi säger så här. Björn Pålman spränger. Vi ska göra ett samarbete med dig. Här får du ett firm offer. Vi vill att du ska göra X, Y, Z. Du får $200,000. Vill du ha det? Så är det. Så enkelt.
Jag tar det.
Och då kör vi. Och då skriver vi kontrakt. Och benar i alla detaljer. När ska vi filma? Var ska vi filma? Och så vidare.
Men vad kostar en, jag vet inte, Beyoncé? Jag bara hittar på nu. Ja. Okej, vi säger så här. Vilka är de fetaste personerna? Jag vill ha 10 namn som ni har jobbat med. Och vad kostar de?
10 namn.
10 namn? Ja, men vi kan ju säga... Och det är ganska skönt. Vi får inte säga vad de kostar. För vi har ju redan skrivit NDA i liknande avtal. Där det står faktiskt en punkt är att vi får inte prata om... Och det är bra, för det skyddar både dem och det skyddar oss. Men så här, Tom Brady, Khloe Kardashian, Conor McGregor... Det är ju vad man kallar A-list. Sen har vi lite mindre, som typ Eva Longoria.
John Jones. Steven Gerrard.
Wayne Rooney. Det är ju olika prisklasser såklart. Det förstår man ju. Det gäller dock att hitta ett offer som är tillräckligt attraktivt för dem att acceptera. Men tillräckligt bra för oss att vi har råd med det. De kanske kan ta mycket mer av en stor kund som L'Oreal eller något stort brand. Men när vi kommer som Boxbollen, vi kan fortfarande glida in lite att vi är ett roligt playtech startup av två bröder och vi har jobbat med alla de här redan. Det är lite som att det blir som en challenge. Att man hoppar på det.
All right, men jag vill bara liksom förtydliga processen här. Så Viktor sitter på sin kammare i sin effektiva vardag och sätter finger på att vi ska jobba med Khloe Kardashian. Och sen så skapar ni ett minideck, liksom ett firm offer som ni skickar till hennes agent. Svarar inte. Någon annan person svarar inte heller. Och så liksom trasslar du dig fram, ringer 4-5 samtal och till slut så skickar du till hennes, inte syrra, för hon är också svinkänd, men kanske någon annan i hennes nätverk. Och sen till slut så får de det firm offer och så återkommer Khloe till dig. Vad säger hon då?
Det hade varit nice om det var ett sånt flöde, men det är väldigt varierande. Ofta pratar vi med personerna innan vi kommer med ett firm offer eller med en person som är nära till dem. Och det är inte så, som brorsan sa, det är ett firm offer. Och det är oftast, ju större de är, ju rakare svaren.
Mm.
Det är antingen ett, vi är inte intresserade, eller så är det ett ja, i princip.
Om du får ett nej då, vad gör du då?
Då får man tänka, den här vägen gick, var den bra? Eller kanske finns det en annan väg som är bättre att gå? Ska vi testa en ny väg?
Men tänker du om det, att det är fel på vägen då som ni har tagit till personen? Eller är det fel på erbjudandet som ni har i firm offer?
Jag skulle säga att det beror på vad är också deras respons. De kanske inte ens svarar. Eller så säger de att vi inte är intresserade. Då vill man ju gärna veta varför de inte är intresserade. Och så gräver man lite där. Och så tänker man, okej, var det här verkligen ett nej? Eller var det kanske bara en dålig timing? Hon har ett samarbete med det här stora företaget just nu. De håller på att göra en jättestor satsning tillsammans. Är det bättre att kanske gå en annan väg om ett par veckor?
Hur många nej får man i en process gentemot Khloe?
Hur många fick vi där?
Just Khloe var ju lite annorlunda. För det var ju första gången som vi jobbade med en sån superstor profil. Och jag tror att det var 4 nej innan det femte blev ett ja.
Från 4 olika personer i hennes nätverk?
Från 4 olika personer. Och precis, det, vi brukar alltid säga att ett nej är bara ett nej just där och då.
Men var nejet från Khloe eller var nejet från personen framför Khloe?
Personen framför.
Så det är egentligen den femte personen som var den första personen som pratade med Khloe som gjorde att hon gav tumme upp?
Så skulle det kunna ha varit.
Det vet inte ni förstås, för ni kanske inte ser exakt vad som händer.
Precis, man vet aldrig om det faktiskt har gått hela vägen. Det är också ytterligare en aspekt av varför det inte funkar. Det är det jag menar, att man ska inte fokusera så mycket på nejet. För det kan vara så många faktorer. Hon har inte tid. Hon fick inte se erbjudandet. Det såldes in dåligt. Att sälja in ett samarbete är också väldigt viktigt. Jag tror så här. Hade vi fått komma i samma rum med vissa av de här kändisarna, hade de nog sagt ja direkt. Så det är införsäljningen av samarbetet också som är viktigt.
Men förändrades erbjudandet från första Khloe-pitchen till femte Khloe-pitchen?
Ja, det gjorde det va?
Slight. Lite grann. Ja. Lite grann.
På vilket sätt?
Att vi var tvungna att gå upp lite. Det är ofta så. Oftast är ju nejet kopplat till att det är för låg budget.
Och ni får inte säga priset på de här collabs, men på ett ungefär. Om man ska jobba med en A-lister, hur mycket prisar man?
Jag skulle säga att det är en grej man får lära sig lite. Vi lanserade ju julen 2018 här i Sverige. Och vi har ju egentligen jobbat med influencers since day one. Och gjort det i Sverige ett par år, sen UK ett par år och sen nu US. Och de har ju blivit större och större, så man har ju fått någon typ av känsla av att den här summan kan vi gå in på. Vi kan öppna förhandlingsbordet här. Men lägre än det här, då vet vi att det kommer inte ens, vi kommer inte få någon respons ens. Så man vill komma in någonstans där man vet att det väcker ett intresse och de möjligtvis kan acceptera budet. Ofta då så kommer en kontring på att de vill ha lite mer då.
$250,000.
Vem vill du ha?
Är det högre eller lägre än det?
Vem vill du ha?
Khloe.
Ja, vi får inte säga så att... Tyvärr.
Men, jag får ju försöka. Okej, men vi fortsätter processen då. Så då har ni liksom en färdig förhandling. Ni har nått fram. Idén är nice. De är på. Sen så är det avtalsgrejer och sen så signar ni avtalet.
Mm.
Vad händer sen?
Då har vi ju datum när vi ska filma. Så då flyger jag och brorsan till kändisen. Oftast försöker vi boka upp så att vi har några typ. Om vi ska till LA så har vi x antal redan planerade. Flyger dit, kommer dit, säger hej. Drar igenom snabbt vad vi ska göra. Oftast är de väldigt professionella, de här kändisarna. De gör ju produktion efter produktion. Och sen kör vi med dem. Och det är fullt ös och det är Boxbollen och det hoppas och skriks och svettas och det är kul och again, let's go again. Och det är, alltså jag och brorsan vill ju skapa en upplevelse för dem. Vi vill att de ska ha kul på riktigt, vilket de har. Annars hade inte materialet blivit bra. Så till exempel, en av de största motgångarna vi får i varenda deal är they don't want you to come to their house. Och vi är så här, vi släpper dealen då, vi måste filma, vi måste få göra content. Det kommer inte gå om vi ska outsourca till någon byrå. De kommer inte få samma engagement.
Just det, så ni måste komma hem till dem och det är nästan liksom en del av gameplanen för att det ska bli liksom en riktig personlig relation.
Mm.
Men jag tänker att många som träffar influencers, kändisar, alltså skulle jag träffa en David Beckham liksom, jag skulle vara lite nervig inför det.
Mm.
Hur ser ni till att när ni träffar Khloe Kardashian att inte ni är weird as fuck?
Mm. Det har ju hänt
bra,
saker.
Bra, det är en rolig fråga.
Ja. Men det har ju hänt saker under all, vi har ju, hur många har vi jobbat med nu? Kanske så här 20 stora profiler. Och det är ju inte alltid det har gått smooth. Det har ju alltid, det kan hända små saker. Och som kreatör kanske man vill ha det på ett visst sätt, och de kanske inte exakt vill göra det så. Att komma i en form av kreativ dispyt på plats när du är beställare, det är inte alltid helt lätt.
Jag skulle också säga att det varierar jävligt mycket.
Mm.
Från att det kan vara, du vet, man kanske har bokat att okej, ni har 45 minuter på plats eller ni har en timme, men det kanske tar 15 minuter och sen har man det man behöver. Medan en annan inspelning kan ta 3 timmar eller 4 timmar för att personen inte vill sluta köra. Så vi var ju och spelade in Conor McGregor i Dubai och vi skulle spela in med honom på dagen, men timmarna gick och vi fick ingen respons, ingen location, ingenting. Sen får vi ett sms, var vi i det här huset 00:30 på natten. Okej, så jag och brorsan, vi åker dit. Han kommer dit 1 på natten. Och det slutar med att vi kör till 4 på morgonen. För han vill inte sluta. Och det är nonstop. Han ska köra och han ska få bättre score. Han ska få bättre score. Och vissa personer, de bara fastnar för att de tycker att det är kul. Men tillbaka till din fråga. Hur ska man inte vara weird när man träffar de här stora namnen som ändå är lite udda? För mig i alla fall så är det väldigt mycket så här. Okej, vad måste jag göra nu för att den här inspelningen ska kunna bli så bra som möjligt? Och för mig är det mycket att se till att de får igång, de får produkten. De kommer igång. De börjar träna lite på den. Jag ser att de börjar få in flowet. Men sen är det också att se till att appen kommer upp på tvn. Vi har det som behövs. Brorsan är den som filmar. Så han är mycket så här, okej, vi måste ha ljus härifrån. Vi måste få det här att funka. Vi måste få det här att lira. Så det är ändå mycket sånt som är fokus. Så just den här hälsa på dem och prata med dem, det är starten. Men sen är det mycket, okej, business, perform.
Exakt, men det låter som att ni är ett kugghjul i deras vardag. Alltså ni är en deal, en transaktion. De får pengar, ni får content, punkt. Det är inte så att ni kör ett häng efteråt och tar en java med Khloe.
Det är lite olika. Så, alltså, vi, till exempel Connor då, vi körde med honom, som brorsan sa, 3-4 timmar på natten i Dubai. Du vet, när vi var klara där, öronen känns som man varit ute och festat. För det var sån skön energi, hög energi, skrik och allting. Dagen efter bjöd han ju oss på Nusret och bara splurgade i en sjuk middag. Så vi hängde ju med honom, vi var och kollade på han, vi hängde med honom, han tränade på UFC-gymmet, käkade middag med han och familjen och hade en jätteskön stämning. Samma med John Jones, hade vi ett häng, Steven Gerrard, vi tog satt och drack te med honom med familjen efter. Så vi hänger med en hel del. Men jag skulle också säga, jag tycker du frågade hur är man normal när man träffar de här. För mig, det är inte bara att jag behöver vara normal. Jag behöver också vara regissör och säga vad de ska göra. Vilket är, jag behöver hitta en balans av ödmjukhet men ändå typ kontrollera situationen. Det som har funkat för mig i alla fall hittills är så här, var dig själv, smöra inte. För de är många är liksom, de känner av det direkt, här kommer någon som är smör. Var dig själv och sen våga ta plats. Våga säga vad du tycker. Att så här, nej men vi gör inte så, vi vill göra så här. Fan vad grym du är, eller fan du kan lite bättre. Mycket av våra inspelningar är att vi måste pusha dem.
Och hur var Khloe då?
Grym.
Ah.
Hon var så professionell och hon var så här, hej, krama, pussa och så här. Och vi visade mormor. Och, alltså hon gillade oss och hon gillade hela konceptet. Hon ville köra igen, hon ville, så här, vi tog bilder och hon tyckte det var skitkul och var så här peppande. Åh, hur går bolaget? Kul att ni ska lansera i USA.
Ja, hon hade faktiskt grym inställning.
Ja, hon var underbar. Även om det var svårt att landa henne så var hon grym att jobba med.
Och jag tänker lite CDLP. Det CDLP gjorde nu i Q4, Q1 var ju att gå till sina bästa kunder som är ganska täta människor ju. För att det är ett coolt och dyrt brand liksom. Och sen lät de dem investera. Jag tänker att de här människorna som ni träffat, så har ni kanske sprungit på någon som så här, fan, vilken bra produkt. Mm. Det här är något att investera i. Så har det hänt liksom att de har köpt aktier sen efteråt?
Det har inte hänt än. Men
har ni pitchat det någon gång?
Nej, men vi sitter i en sån situation nu att det är en av de här superstora kändisarna som vill in och bli partner. Däremot så är det svårt att hitta, du vet, de är vana med stora deals. Vi är inte så sugna på att ge upp så mycket equity. Och då blir det en balans här. Varför ska då de göra det här? kan de, ja, det är inte så lätt som man tror. Idén är så här, wow, vi kan få in den här personen i bolaget. Men sen när vi ser, okej, ska vi ge upp så här mycket? Så det är inte helt lätt.
Jag fattar. Och sen kan man koppla det till dokumentären också. Alltså hela diskussionen vi hade tidigare. McGregor hade ju en ganska fet dokumentär. Och det jag minns är den här feta båten som han åkte med i Dubai. Från A till B, eller Abu Dhabi kanske det var. För att göra en match. Säger man göra en match? Det säger man inte inom UFC. Man säger något annat. Ha en fight. Ja, exakt.
Fight. Gå, ja. Gå en fight, säger man då.
Ja, exakt. Ja. Ja, men,
det var sjukt. Vi skulle ju spela in på båten egentligen, först och främst.
Jaha.
I Spanien. Det var så det började. Så vi, och det här är ganska sjukt. Vi flög till Spanien. Vi hade inte fått 100% confirm. Men vi hade bara 2 dagar innan våran tour började. Vi skulle åka till UK sen. Så vi chansar. Vi hade 90% sign. Så vi chansar och åker till Palma där han var. Och vi fick inte till det den dagen. Så vi går och käkar på en restaurang på kvällen. Och jag och brorsan kommer in där. Och jag säger till bror, där är han. Då sitter han och äter med familjen. Och tänk då har vi fått instruktionerna att så här. Ni får inte åka till hans båt och bara dyka upp där. Jacob, promise me, typ så. Han bara, vi kommer signa, men ni får inte göra det nu. Vi hittar ett nytt datum, men ni får inte. Så vi kommer där på middagen och så ser vi honom där. Och vi sa, vad fan gör vi? Så vi gick och så käkade. Vi sa, om vi naturligt ser varandra så hälsar vi. Annars, vi ska inte gå fram och störa han i en familjemiddag. Men han gick sen med familjen, så vi hälsade inte. Och sen fick vi confirm att, okej, kan ni flyga till Dubai och köra istället? Så vi vaskade den Palmaresan och så gjorde vi samarbetet i Dubai istället.
Kunde ni ha fuckat hela samarbetet med McGregor om ni hade sagt hej till honom på middagen?
Jag tror det. Jag tror att det hade blivit en dålig start. Framförallt när vi har fått instruktioner att vi inte ska göra det. Och sen vi har fått ett nej och sen ändå så flyger vi till Spanien.
Ja, nej, men det var jättesjukt situation. Ja. Allt bara gick i slow-mo när man gick där och hans familj fucking satt vid bordet som kypan ska då gå med oss framför. Och jag går med min boxbollen hoodie som du nu har på dig. Och bara känner, fan vad det här känns pinsamt.
Och ni som har träffat liksom de som är högst upp i hierarkin i världen. Liksom Bianca Ingrosso såna av liksom, inte Skandinavien, inte Europa utan
världen.
Alltså berätta lite vad ni, om ni har gjort det, vad ni har lärt er av dem. Liksom. Och är det här någonting som är eftersträvansvärt? Eller ser ni att så här ska man göra för att liksom bli en Paris Hilton? Eller vad är synen på det här nu när ni har träffat så många A-listers?
Jag skulle säga att återigen, det är vanliga människor som har blivit superkända och som får väldigt mycket förslag till sig och kanske inte kan lita på alla. Men jag vet inte, det blir så normalt på något sätt när man har gjort det många gånger att man gillar ju, många av dem börjar man klicka med dem och gillar dem och så. Så jag vet inte, det är, för mig är det inte att så här, det är en speciell typ av människa.
Jag känner bara att det är kul att jobba med dem och att man vill göra med flera, för att målet med att jobba med dem är ju att få visa boxbollen för så många människor där ute i världen. Så varje gång man får göra ett sånt här samarbete så känner man, fan vad kul, man väntar tills resultatet är klart och man ska få ut och visa det för världen. Så det är mycket den vibe, den känslan jag har när vi har väl stängt ett namn. Det är ju lite av ett fir varje gång man stänger sådana här namn. För att komma igenom, ja det kan vi göra. Men sen att få till en deal, det är också en annan fråga.
Jag tänker lite på det här, alltså diskussionen vi hade om elitidrottare. Mm. Alltså att ni är entreprenörer fast ni beter er som elitidrottare för att kunna hantera pressen och alla utmaningar på bästa möjliga sätt. Och liksom på den nivån så är det ingen slump att man har kommit dit. Utan då är det en kombination av liksom svinhårt jobb, mycket tur, mycket timing och så vidare för att man ska bli en person på den nivån.
Mm.
Men för att koppla tillbaka det, tycker ni att det här är eftersträvansvärt som människa att uppnå? För många entreprenörer i min värld är liksom framförallt yngre, typ dropshippers och liknande, liksom, det ska bli så jäkla stort, så jäkla fort och det finns en slags samhällsgrej som säger att man ska komma upp dit. Mm. Men jag tänker att livet där uppe måste vara jävligt tufft också och väldigt ensamt. Hur ser ni på lycka inom A-listers?
Att komma högst upp någonstans och vara där. Ja, inom sport, business, entertainment, allt möjligt. Liksom att man, är det du menar? Att
yes.
Man har vikt sitt liv åt någonting och så har man kommit till toppen. Det är svårt att svara på för jag känner inte att jag har kommit dit. Däremot så, om du frågar mig om du tycker att det är värt att göra ditt bästa, gå all in, försöka bli så stor som möjligt, så tycker jag ja, det är värt det. Det är så jag vill leva. Jag vill verkligen maxa det här. Jag har alltid, vi har pratat om det mycket, jag och brorsan, att så här, varför gör vi det här egentligen? Och en sak som har stått ut för mig är att sen jag var liten så har jag alltid velat göra någonting stort. Bygga ett brand som blir globalt. Vi är inte riktigt där än. Visst, vi är stora i USA, vi är stora i England, vi är stora i Sverige. Men jag vill att Boxbollen ska vara stort i hela världen.
Och det där tror jag är skillnaden liksom. Att om det är en sak som är intern så blir det mycket starkare och kraftigare än om det är en sak som är extern. Att man vill uppnå någonting för liksom andras bekräftelse. Tillbaka till bolaget. 2024 så ska ni göra 60 miljoner USD.
Ja.
Vad gör ni 2025?
120 miljoner dollar.
2026
då? 2026, så långt har vi inte kollat. Men vi har ju prognoser så där. Allt beror ju lite på försäljning eller inte.
När uppnår ni en miljard dollar som du ville uppnå?
Jag tror med rätt typ av partner så tror jag att vi skulle kunna göra det inom 3 år.
Inom 3 år?
Mm.
Just det, genom distribution.
Precis. Så jag tror det är den stora flaskhalsen för oss nu. Dels kapital för att producera stock. För vi gör allt vi kan i år för att producera 2,8 miljoner bollar. Men bara, vi behöver ha ganska mycket kredit för det. Och där jobbar vi med företag som Juni till exempel. Jag var på deras, de hade en sån, hela bolaget var nere i Marbella. Jag blev bjuden på deras middag och sådär, höll ett litet tal. Och en sak som vi inte har pratat så mycket om, det är vi har alltid varit så här, vi bryr oss inte vad någon säger och vi har kört vårt race och sådär. Men betydelsen av att ha någon som tror på dig och backar till exempel då med kredit eller kapital. Det betyder mycket. Så även om det kanske var ett lån bara, så betyder det någonting för oss att en aktör ville låna oss så mycket pengar när alla andra sa nej. Så att ha folk som tror på det du gör kan ändå vara bra.
Och skillnaden här är ju att ett Juni, de går liksom in i er performance data och e-handelsdata och så räknar de ut sannolikheter. Och det här gör inte bankerna, så de kollar ju på din resultat- och balansräkning. Och behöver ni en kredit på 150 mil för nästa år för att ni växer jävligt fort, så kanske fått nej för att de kollar på historiken och inte på mer aktuell och kanske mer relevant data.
Vi fick ju nyligen ett nej från banken där de säger att men vi håller inte på med riskkapital.
Men om man tar en kritisk vy då och kollar på Boxbollen som koncept. Det finns ju liksom olika skruvar, eller vad säger man, olika faktorer som påverkar bolaget positivt respektive negativt. Och liksom drömcaset är såklart subscription, återkommande revenue, liksom lönsamt efter första transaktionen och så vidare. Ni är ju Q4 tunga. Det är ju en risk. Det måste vara svinläskigt att köpa in, vad kan det vara, 100 containers, kanske mer, med Boxbollar och att betta så mycket. Liksom. Hur känner ni efter att ha lagt en produktionsorder under Q1 som ska levereras under Q3 som är betald med en sån fet kredit? Vad känner ni i kroppen då?
Alltså det är ju en stor press att veta att vi måste sälja de här bollarna. Men någonstans är det också press som driver en framåt, som får en att kanske göra lite, jobba lite hårdare, göra lite extra, för man vet att det finns ingenting bakåt. Allt handlar bara framåt. Men absolut, det är en stor press. Men det är också nödvändigt för att vi ska växa som vi vill göra. Så det handlar väl lite om att acceptera att vi har en modell som funkar för oss. Vi vet om att vi är annorlunda mot väldigt många andra, eller egentligen mot de flesta andra bolagen. Och som du sa, subscription models, det vore en dröm att ha. Vi har ju det också i våran lite framåt. Men jag vet inte, jag har börjat gilla vår modell för att vi kan den bra. Vi vet vad vi väntar och vi vet vad vi måste göra för att göra våra år.
Och min erfarenhet är att det är väldigt lätt att på pappret definiera den perfekta affärsmodellen och sen så kommer det några smarta handelsmänniskor som försöker att exekvera den och det är sällan det lyckas för att det ser bra ut i ett Excel-sheet liksom. Så ett Djärf Avenue eller liknande liksom byggs inte baserat på det utan det byggs på helt andra värden. En annan faktor tänker jag att själva produkten är ganska utbytningsbar, men ni har ju byggt en inträdesbarriär gentemot konkurrenter som är jävligt hög, som är liksom sociala medier, engagemang, community och appen. Berätta lite om liksom appens betydelse, Jakob.
Appens betydelse skulle jag säga, den är viktig. Det är ju en plattform, det är ett ställe där man kan samlas. Förut var det, innan vi hade appen så var det på sociala medier. Men till exempel, de flesta vet ju att på Instagram så når du kanske 10% av dina följare om du postar och sådär. Vilket är irriterande. I vår app så når vi ju alla om vi väljer att gå ut med någonting. Men det är ett ställe där folk kan gå in och ha kul. Vi drog ut data här för Q1 precis. Som jag sa, över 200 000 unika aktiva spelare. Man spelar i snitt 15 minuter per gång. Och ungefär 2,2 gånger i veckan. Det är skitbra tycker vi. Vi har ju 900 000 användare totalt. Men om du tänker hur mycket saker vi konkurrerar med där ute i form av tid. Du vet, TikTok, Instagram, Fortnite, alla spel, fotbollsträningar, bio, allt som folk gör. Och då ska man spela boxbollen också. Nej, men appen är jätteviktig för oss. Det är ett hem. Samtidigt är det där mesta delen av produktutvecklingen sker. Så vi har precis anställt 3 nya utvecklare. Det betyder att vi har dubblat vårt dev-team. Och även om vi är en simpel plastboll så håller vi på med ganska avancerad AI-teknik i vår app. Och det här året kommer hända väldigt mycket nytt.
Det som var nytt för 2 år sedan var ju att appen kunde räkna hur många slag på bollen det var. Och ni hade också gjort en funktion som skulle ta bort fuskarna.
Mm.
Ett fuska är ju till exempel att bollen hänger från pannan ovanför naveln. Liksom den ska vara under naveln och liknande. Så att ni tog säkert hänsyn till sånt regelverk. Men om man kollar på appen 2024, vad händer i år i appen?
Så förutom från det så har vi lanserat att vi har ju som ett TikTok-flöde. Du scrollar och ser alla folk som spelar och vi har olika tävlingar och utmaningar. Du kan vinna allt ifrån en iPhone 15 Pro till $5,000. Det som kommer i år är nya spel. Jag kommer kunna spela en split screen med dig, ett live battle. Vi lanserar turneringar där man kanske börjar med 60 pers och sen går man ner och sen slutar det en final. Du ska kunna se de här matcherna. Vi lanserar, jag kan inte säga för mycket, men vi håller på att kolla även på skins. Så att du kan vara andra människor när du spelar. Allt ifrån kändisar till digitala karaktärer. Dels för att skydda, vi har ju väldigt mycket barn i appen. Och många väljer att köra utan tröja till exempel. Då hade det varit ganska coolt om de kunde klicka på ett skin som skyddar liksom. Vad händer mer i appen? Det händer hur mycket som helst. Vi
har ju dubblat teamet nu. Ja. Vi har så många idéer i vår backlog som vi lyfter in nu. För att nu känns det som att vi har kapacitet för att komma ut med saker snabbare.
Boxbollen idag som affärsidé, affärsmodell är ju att sälja bollen med pannbandet och snöret. Mm. Liksom. Snyggt förpackat, man får det hemskickat, så får man en QR-kod. Genom QR-koden så får man access till appen. Liksom. Mm. Appen är ju gratis idag.
Stämmer.
Jag tänker att den är ju helt omonetizad. Mm. Alltså hur mycket lägger inte kids på Fortnite-skins? Liksom? Mm.
Nej, men det är spännande för det är en stor potential. Jättestor potential. Vi vill inte höja tröskeln än. För det blir ju automatiskt när du ska börja ta betalt för någonting så höjer du tröskeln. Det är inte lika många som kommer spela. Däremot så håller vi på att se över vägen vi kan göra det. Men just nu så fungerar också appen som ett sätt för att träna vårt AI. Så när folk spelar, de här 200 000 spelar 2,2 gånger i veckan 15 minuter. Det genererar jättemycket data till oss i form av videos som vi kan göra appen ännu bättre. Så just nu känns det bra att den är gratis och så många som möjligt använder den. Men vi kommer ju såklart behöva ta betalt för den också om vi skapar så pass mycket värde att det är värt att betala för.
Men vad är huvudgrejen med boxbollen? Alltså, Djärf Avenues huvudgrej är ju community.
Mm.
Vad är eran huvudgrej? Vad är liksom det huvudsakliga primära kundvärdet?
Move and have fun.
Vad betyder det?
Att man bryter sitt stillasittande och ställer sig upp. Rör, har kul, tränar, slår, försöker bli bättre, tävlar mot sig själv och mot andra. Rör på sig så att blodet flödar lite i kroppen.
Det var ju också det som egentligen födde hela boxbollen. Det var att när vi höll på med de här prototyperna så kände både jag och brorsan, fuck vad kul det här är. Och samtidigt så blir man svettig och man rör sig.
Mm.
Så det kom naturligt att move and have fun. Och det är det också man ser när folk lägger upp på stories. Du vet, de kör och hur mycket skratt det är och glädje. Och du vet, ibland tycker man att det är kul att se någon vara dålig och få bollen i ansiktet. Och ibland så är det kul bara för att man hittar känslan. Så det är move and have fun. Den är underbar.
Men det sjuka tycker jag är att, återigen, liksom, en enkel produkt. Och ni drar det så jävla långt. Alltså ni drar det så långt. Det finns liksom 10 miljarder människor på jorden. Alla typ har access till samma möjlighet.
Mm.
Men det är bara ni två
brysch.
som drar den här idén så långt. Varför är ni två som drar den här idén så jäkla långt?
Det var kul, du sa det förra gången också, kom ihåg nu. Jag tror till och med du döpte avsnitt till 100xa eller något sånt där. Okej, varför vi två? Jag tror en faktor är att vi båda tror att allt är möjligt. Och att ingen av oss ger sig. De två grejerna. Ihop blir ganska farligt.
Det känns som att du, Viktor, om man skulle lära fotboll med dig så är du är en ihärdig jävel. Det känns som att du är skitjobbig för du kommer alltid tillbaka.
Ja, men det är lite kul för du frågade innan så här, Jag vet inte om vad driver oss eller vad får oss. Och brorsan har alltid velat göra någonting stort. Och jag har alltid älskat att vinna. Sen jag var liten. Jag har alltid hatat att förlora. Så ja, ihärdig. Jag är så här, jag går alltid efter att vinna. Det för mig liksom, det, jag vet inte varför det är så viktigt och varför det är ett allt. Men det har någonstans med att göra att gör ditt bästa och inte ger upp. Då går du för vinsten.
Och ni två har ju säkert triggat varandra. Det blir ju så när man är liksom två brorsor och fightas med kärlek konstant och tävlar om olika saker och så. Det blir ju lätt så. Så det är säkert en av de underliggande faktorerna. En sak som jag undrar, vilken sekund kände ni att shit, vi har något som funkar här. Vi har product market fit. Vilken var den sekunden?
För mig var den jättetidigt. Det var när vi prototypade ungefär 3 månader innan vi lanserade. Så var vi på Hornsbergs strand med våra prototyper en sen sommarkväll. Och vi körde, stod och slog på bryggan och sådär. Och det bara flockades människor. Och det var allt från kids till föräldrar till tonåringar. Alla ville testa. Det såg kul ut. Vart kan vi köpa? Kan vi köpa den av er? Och då sa vi, jag kommer ihåg att vi sa det ändå. Ja, vi lanserar snart. Boxbollen heter den. Och där, i den, och det här, tänk att det här är snart 6 år sedan nu. Då kände jag i alla fall, fuck, vi har något här. Och sen har det hänt gång på gång på gång igen. Som till exempel senast när vi blev etta på App Store i USA inom health and fitness. Hur kan vi bli det om det inte är kul?
Och vad händer 2024?
Mycket.
Berätta.
Det vi känner igen från tidigare år, det är att vi gillar att jobba med större namn. Så vi sätter ju press på oss själva där att toppa förra årets Tom Brady, The View, så nu, och tidigare Kardashian. Så nu det är liksom en stor sak som vi ska göra år. Vi sätter större namn och kommer ut större. Men sen händer det mycket grejer. Det är appen, den lever ju. Det känns äntligen som att sen vi släppte det här Discovery-flödet som det heter, när man kan scrolla och se andra användare och klicka in på deras profiler och se hur, ja, men vart de är ifrån, liksom så här, deras, vad de har skickat in. Det har gett appen ett helt nytt liv. Det känns verkligen som att den lever när man går in där. Men vad mer händer i år?
Vi ska ju dubbla. Det är alltid fokus. Dubbla. Vi ska sälja för över 600 miljoner kronor. Vi ska jobba med ännu större namn. Vi dubblar alla former av budgetar. Kändisar, paid, tv. Vi ska försöka göra mer tv i år. Vilket har fungerat jättebra för oss. Vi gör lite andra spännande saker. Partnerskap, lite på B2B-sidan. För vi har ju också nu börjat göra marknadsföring. Där man använder mig och brorsan som reklam. För det vi står för. Att så här, två bröder lanserar någonting från start. Har kommit över 300 miljoner i omsättning. Det finns många tjänster där vi pratar mot målgruppen på ett bra sätt. Vi gjorde ju till exempel ett stort case med Juni förra året. Du kanske har sett dem. Rullar som paid ads på Linkan bland annat. Och det har varit jättebra. Det har varit kul. Och det är kul att inte bara fokusera på sin egna verksamhet. Det är kul att bredda lite.
Hur gamla är ni?
32.
34.
Och ni bor i Stockholm. Du har en lägenhet på Kungsholmen.
Stämmer.
Du kanske också.
Andra sidan av Kungsholmen.
Vi har varsin sida.
Bra. Nära fast
Och
distans.
Kontoret är mitten mellan oss.
Det är klockrent. Kommer ni bo kvar i Sverige?
Vi har ju pratat lite om det här. Senast nu när vi var i Marbella några veckor. Eller ett par månader. Hur skönt det är att ha solen. Och hur bra det funkar att jobba på andra platser när vi är fully remote. Men sen är vår stora business just nu i USA. Så en flytt dit i snar framtid, ja, mycket möjligt.
Och det här betyder LA?
Jag tror det. Jag gillar LA. Kanske inte LA, men jag gillar södra Kalifornien.
San Diego?
Ja, någonstans mellan LA och San Diego skulle jag nog kunna tänka mig. För all business är ju ändå i LA. Vi bodde i Beverly Hills. Jag gillar Beverly Hills. Däremot så tycker jag att LA har blivit ganska rått nu. Mycket homeless och de konstiga människor och sen är det väldigt isolerat. Alla är bara i sina bilar och sina hus. Men jag gillar Marbella jättemycket. Jag skulle kunna tänka mig att bo där på vintern.
Och ni lär få loss lite pengar nu i år. Vad ska ni göra med dem?
Jag har faktiskt inte tänkt göra så mycket, tror jag, i starten. Förrän det slutgiltiga målet är liksom uppfyllt. Done, vinst, klart.
Och ni har ju redan sedan tidigare fått loss lite cash, ja, från aktieförsäljningarna. Så att liksom 0-10 är ju den stora effekten. 10-100 kanske inte spelar så stor roll.
Jag skulle säga att det är mer ett kvitto att vi har lyckats officiellt. Sen kommer det nog inte bli, okej, det kanske blir lite schysstare bil, lite schysstare lägenhet. Kanske gör någonting för föräldrarna eller så här, vår mormor eller någonting. Men utöver det så tror inte jag att det kommer bli så stor skillnad. Utan det är mer, jag tror så som det känns nu, om vi får igenom den här transaktionen så kommer det bli en ännu mer pepp på skala.
Men kommer ni börja investera i D2Cs?
Jag får ju veckovis förfrågan om det. Just nu så har jag har inte kapacitet för det i min hjärna, min själ. Det är boxbollen, fokus. Däremot som jag sa, vi hjälper lite skandinaviska brands att stänga kändisar. Det är kul, lite consulting vid sidan, alltid roligt. Men nej, det är fan. Grejen är så här, jag i våra möten nu med en potentiell köpare, min första fråga är så här: om vi vill sälja för 200 miljoner dollar nästa år, har ni kapacitet för produktion och har ni kapital? Det är så här, det är så vi screenar folk. Kan vi gå från 30 miljoner dollar till 200 miljoner dollar på ett år? Säger de ja då, är det en potentiell köpare?
Ja, men det är bra. Då vet lyssnarna att de inte ska skicka Dex till er just nu i alla fall. Det här kan ju förändras över tid. Och om man blickar tillbaka på era 6 år nu, ni har kört boxbollen, ni har hasslat, ni har jobbat stenhårt, jättefokuserat. Ni har uppnått mycket framgång, mycket lönsamhet och så vidare. Om man blickar tillbaks till de här 6 åren och ska liksom summera några lärdomar, och ni får svara liksom en gång vardera, vad skulle det vara? Du kan börja, Jakob.
Jag kan börja. Jag skulle säga, jag tror till och med jag har touchat på det ämnet idag. Det är ett nej är bara ett nej där och då. Det finns så många vägar runt nejet. Det finns så många faktorer varför personen sa nej som kanske inte har med dig att göra. Jag tror många blir att de får ett nej, då är det kört. När vi får, jag räknar med ett nej nu, alltid. Så här, typ så här när vi ska sälja bolaget. Jag räknar med att folk inte kommer vilja göra det först. Varför ska man vilja någonting om man inte förstår 100%? Och ja, just det med nejet, att så här, ett nej betyder inte så jättemycket. Det är nej där och då. Just det klockslaget, då betyder det nej.
Vad säger du, Viktor?
Jag skulle säga trust the process. Och det menar jag egentligen att så här, om du hittar någonting som funkar för dig och för ditt team, kör på det. Tveka inte så mycket. Om du känner att det funkar, skala på den vägen och lita på att du har någonting som funkar. Och kanske inte köra fegsteg. En av anledningarna varför vi har ändå vuxit ganska snabbt som vi gjort, som många tycker, är för att vi vågar lita på processen och på det som funkar för oss. Så när vi tänker så här, okej, vi ska dubbla produktionen, det gör vi för att det är max vi kan göra med kapital. Det är max. Från 1,2 miljoner till 2, eller 1,4 till 2,8, då vill vi gå all in, för det finns egentligen ingen anledning för oss vad vi tycker att så här, ska vi inte spara lite buffert, ska vi safea lite? Varför egentligen? Om du litar på processen, kör fullt ut.
Men vad är skillnaden då mellan ett lita på processen case där man tar sig från 300 till 1 miljard eller 10 miljarder och ett stronger case till exempel som gick från 0 till 100, från 100 till 300 och sen börjar backa? Vad är skillnaden där?
Jag har faktiskt ingen aning vad, hur deras resa var eller vad de har gjort, varför det blev så. Men det jag vet, vad vi har gjort är att när vi startade bollen så startade vi litet. Och då fick vi lära känna processen. Vad är det som funkar? Så det är inte bara någonting så här, okej, den här processen tror jag på. Utan det är ju, för oss var det ju års av slit och jobb för att hitta den här. Okej, det här är vår modell. Den här processen funkar för oss. Och sen skala och köra på den.
Och jag tänker också på att det delvis är risk. Alltså DV, Daniel Wellington, skulle öppna, vad var det, 500-600 butiker på ett år. Det är väldigt mycket risk man tar i det scenariet. Liksom. Hur mycket kan risken påverka bolaget negativt? I deras fall var det asmycket, trots att de var jättestora och jättelönsamma och liknande. Så att, jag tänker risk management är en viktig faktor. Men kanske också, hur många ben står min business på? Hur diversifierad är den? Hur stora är entry barriers för konkurrenter? I ert fall har ni ju appen till exempel. Ni har communityt. Alltså det är svårt att komma in där och bygga ett likvärdigt brand med en kopia.
Det är det ju. Och på tal om risk, pratar mycket om det här med risk nu sista tiden. Mycket finansiella människor, det som du förstår. För mig, marknadsföring lika med risk. För mig är marknadsföring risk. Och tänk på det lite. Du vet ju inte förrän du har gjort det, eller hur? Då har du förmodligen redan spenderat. Så jag älskar marknadsföring, därmed jag älskar risk.
Ja, men jag fattar. Och för att koppla till det du sa, Jakob, om nejet som är ett steg närmare. Jag tänker på Thomas Edison som uppfann glödlampan. Han gjorde ju typ så här 1200 patent. Det var ju många som gick åt helvete. Så det är ju inspirerande att kolla på saker ur det perspektivet. Och sen en till sak jag tänker på är att liksom göra mycket saker. Alltså om man kollar på de här stora, vad heter det, personer som skriver böcker och liksom slutar upp med bestsellers och sådär. De spottar ju ur sig många böcker. Alltså, och det är många som går till helvete. Men ibland går det bra. Så jag tänker att testa mycket saker.
Testa mycket, skala det som funkar. Det är en sak som vi gör. Och till exempel, du nämnde det lite grann. Vi håller på att lansera nu boxbollen som lagsport. 3-on-3 med fotbollskillar. Vi har hela äldrevården egentligen. 65 plus. Det finns så många vertikaler som vi kan skala. Nu har det varit så att vi har kört på det som fungerar. Jag är ganska lugn med att det finns jättemånga andra sätt också som fungerar.
Och det där är intressant. Alltså på samma sätt som Revolution Race skapar content för att påta i trädgården eller att åka skidor eller att åka längdskidor för den delen.
Mm.
Eller att, vad vet jag, lerduveskytte, så kan du använda kläderna i olika sammanhang.
Mm.
Så då kanske de testar deras befintliga koncept i olika sammanhang. Mm. Och samma sak kan ni göra, som du sa, äldrevården. Hur står inte den marknaden? Men vem säger att ni ska ha product market fit där? Ja, men då kanske ni ska testa mot äldrevården och kolla hur funkar contentet. Så ser du att mormor, hon trendar på TikTok.
Mm.
Klockrent, all in på 65 plus.
Vi gillar ju det här, tre generationer. Vi säger det, active family fun, three generations. Lilla sexåringen, föräldern och mormor. Alla kan köra, 60-100 år. Vi gjorde ju ett sånt samarbete förresten nu när jag tänker på det, med familjen Wahlgren. Theo, Pernilla och Kristina, alla körde. Det var, när var det? 2021?
Det känns som det var länge sedan.
Det var länge sedan. Vi gör, just det, vi gör ingenting i Sverige längre. Ingen marknadsföring, vi spenderar inte en enda krona.
Som Bingo är mer hör av sig,
så blir det nej.
Okej, och sista frågan är, inte riktigt sista men nästan sista frågan är, vilket har varit det mest framgångsrika samarbetet hittills i termer av ROI?
Bred fråga, det beror på. ROI kan vara brett. Är det bara pengar du menar, eller är du så, förtydliga, definiera ROI?
Ja, men då får du dra svaret ur olika perspektiv.
Okej, okay. Jag skulle säga Khloe Kardashian var grym för att det var första gången, dels att vi lanserade USA och den största profilen att lansera med. Det gav så mycket ringa på vattnet. Social press, försäljning. Det gjorde ju att Bill Gates körde boxbollen på juldagen för att han fick den av sin dotter i julklapp. Den är svår att toppa, men vi körde ju med Tom Brady förra året och vi var med på The View. De två grejerna ihop var den bästa försäljningsdagen ever. Så där fick du ett blandat svar.
Så svaret är att det är komplext.
Men ändå inte. Båda är A-listers.
Just det.
Men A-list, mass. Mass market.
Största. Det är en grej som jag måste säga ändå som jag är lite, inte chockad, men någonstans ändå så här. Kardashian, den levde upp till namnet. Det gjorde verkligen det. Och innan var jag lite så här, ofta coolt och nice. Och så här, jag kanske inte hade jätte så här, stort namn för mig, men att se ändå effekten, att så här, Kardashian-effekt, det finns en anledning varför de kallar det för det.
Och det är ganska sjukt att ni sitter med den här datan i realtid framför er och att ni liksom kan se de här effekterna. Jag tänker att de lärdomarna som ni får från det är få förunnat. Alltså det är få som sitter och kan liksom förstå ekosystemet i den här världen, för att det sker inte så jättemånga samarbeten där.
Mm. Ja, men det är kul, för att man får ju förfrågan oftast här, låt oss säga att något brand ska jobba med någon superstor profil och ha en jättestor upfront-kostnad. Det är inte ovanligt att jag får ett samtal, hur ska vi tänka här? Och jag tycker det är kul att prata om det. Det är kul. Och det är, jag gillar ju marknadsföring på en nördig nivå. Alltså jag tycker det är typ det roligaste som finns. Så det är ju kul att vi sitter med den här datan. Och det är kul att se när någonting går viralt, hur det bara, det är som ett, det är ju som ett virus, det bara sprider sig. Och det är trendar på Google Search, trendar på TikTok, får så här Google News presser,
Ja, men coolt. Och hörni, jättetack för att ni tog er tiden att komma till podden. Jag vet att ni är sjukt upptagna och har mycket skit att stå i. Om ni får rekommendera en person var till podden, vilka personer skulle det vara? Victor kan börja.
Nej, men jag tycker Gary Vee vore kul att höra lite här. Och dina frågor mot honom och se lite vad han säger och så. För jag har ju hört han prata lite till och från, framförallt tidigare år. Och hans budskap har alltid känts ganska likadant och en linje. Men du kanske kan gräva ut någonting nytt från han.
100%. Och gör gärna ett intro, för jag vet att ni har hängt med honom.
Ja, du har sett den när vi sitter och snackar med honom, eller?
Jag har hört det.
Ja. Nej, det finns på video. Det är bara en supersnabbis innan vi rappar. Det var ganska kul, för Gary Vee gillade ju inte vår modell. Han sa, fuck the celebrities, don't do this, don't pay them, bababababab. Men vi sket i honom och körde på ändå. Så det hade varit kul att få till en follow-up. Men vi kan väl se om vi kan göra något intro där. Det hade varit kul att höra dig intervjua honom.
Det var nice.
Och så får du säga så här, look at boxballen, what they did. You said this 2 years ago, what do you think about that?
Och jag tänker också, liksom, hans affärsmodell är att han är en B2B-influencer på LinkedIn, på TikTok, på Instagram. Han var ganska tidigt, så han hade liksom en bra timing gentemot marknaden. Och så har han byggt en massa konsultverksamheter runt omkring det där. Och för mig så är det en ganska tråkig affärsmodell som jag skulle utmana lite. Vad tänker ni?
Okej, okay. Spännande.
Jag gillar ju den också för att den funkar. Men det är alltid kul att utmana. Ja. Jag hade velat se Ben från True Classic. De har alltså gjort 0-150 miljoner dollar på 2 år. Så de får ju våran resa att blekna. Sjukt intressant. Kolla på YouTube, det finns mycket poddar och sådär. jätteskarp marknadsföringshjärna.
Ja, men kul. Hörni, återigen stort tack för att ni kom hit. Och om man vill komma i kontakt med er, hur gör man det?
Boxbollen.com, Boxbollen på Instagram, Boxbollen på TikTok, Boxbollen på LinkedIn, eller skriva till mig och Börsan privat på LinkedIn.
Boxbollen överallt.
Precis, så gå in och följ Boxbollen i alla kanaler, på YouTube, på LinkedIn, på TikTok och så vidare. Så hittar ni Boxbollen där, vill ni komma i kontakt med mig, så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Pålman Spänger, så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app. Den här podden är helt gratis för alla som lyssnar. Är det så att du tycker att det här är soft att lyssna på, så kan du göra en sak för oss, och det är att ge oss en tumme upp på YouTube-klippet, att prenumerera på YouTube, att prenumerera på Spotify och att prenumerera på podcaster. Och sen såklart att rata oss, ge oss 5 stjärnor på Spotify och på podcaster, så uppskattas det så jäkla mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är en fantastisk finansiell plattform. Vi har ju snackat om dem i podden idag. Boxbollen jobbar ju faktiskt med Juni. Om du går in på juni.co så kan du hitta allting där, från att fixa krediter till ditt bolag. Du slipper att ge bort dyrbara aktier i ditt bolag. Du kan fixa krediter till att köpa in mer produkter. Du kan fixa krediter för att öka din marketing spend ytterligare. Men det är inte bara det. Du kan också tracka din likviditet. Du kan forecasta din likviditet. Du kan skapa en massa digitala kort så att du kan ha stenkoll på dina kostnader. Så missa inte det här. Gör som alla andra. Gå in på juni.co, juni.co, så kan du signa upp för det där. Jag vill också tacka Michaela Dorsch som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
Shit, hej!
Hej!
Hörru, jävlar vad du
sa du det där.
Helvete!
Du läser inte, eller?
Nej.